12. En manufaktur, sidan 309. Den amadisiska middagssolen gassade över Perrin där han red mot Almishars takåsar under frammilande vita moln, 100 milsteg sydväst om Amador. Trots att han var otålig höll han långlöpe i trav. Gårdar och deras ägor sträckte sig så långt han kunde se på ömse sidor om vägen. Stenhus med halmtak, grå rök från skorstenarna och höns gick och sprätte utanför ladorna. Fetsvansfår och svartfläckiga kor betade innanför stengärdsgårdarna och ute på fälten plöjde män och pojkar eller sådde där det redan var plöjt. Det verkade vara tvättdag för han såg stora kittlar över eldar bakom husen och kvinnor och flickor som hängde upp skjortor, blusar och sänglinne att torka på långa linor. Allt var uppodlat utom små spridda skogsdungar och av dem var de flesta utglesade av att ha gett virke och bränsle. Han sträckte ut sitt sinne för att söka efter vargar men hittade ingenting. Det förvånade honom inte. Vargar höll sig undan där det fanns så här mycket människor. Så här tama marker. Vinden friskade i och han drog åt manteln om sig. Den var av osmyckat brunt ylle trots att han måste göra sig till. Den enda sidenmantel han hade var pälsbrämad och alldeles för varm. Det fick duga med hans gröna sidenrock med broderier i silvertråd. Det och fibulan som höll samman manteln, formad som två varghuvuden av guld och silver. Det var en present från Feil som han alltid hade tyckt var för prålig för att ha på sig. Men denna morgon hade han grävt fram den från botten av en kista. Den kunde kanske väga upp den enkla manteln. Det som förvånade honom var knåparkaravanerna som slagit läger runt staden. 5 stycken som han kunde se. Enligt Elias blev det alltid fest när 2 karavaner möttes. Och om 3 strålade samman firade man det i flera dagar. Men större samlingar än så ägde sällan rum, annat än på sommaren då de möttes på särskilda platser till soldag. Han önskade nästan att han tagit med sig Aram, trots risken för att Masema skulle få veta för mycket. Om mannen fick tillbringa lite tid bland sina fränder skulle han kanske lägga ner svärdet. Det var den bästa lösning Perrin kunde se på det kniviga problemet, men förmodligen skulle det inte gå. Aram tyckte om sitt svärd, kanske väl mycket. Men Perrin kunde inte bara skicka bort honom. Det var i princip han själv som hade satt svärdet i handen på Aram. Och nu var både Aram och svärdet hans ansvar. Ljuset alena visste vad som skulle hända om mannen verkligen gick över till Masema.
Ni betraktar Tu Athan och ser bister ut i snod, sa general Kirgan släpigt.
Han hade lite lättare för att förstå vad hon sa nu sedan de tillbringat en tid tillsammans.
Har ni haft bekymmer med dem i era länder?
Vi har ingenting som liknar dem hemma. Men det enda problemet jag känner till i samband med dem är att de bofasta försöker driva bort dem. De anses tydligen vara förfärliga tjuvar.
Idag var både hon och Mishima praktfullt klädda i blå mantlar med rödgul kant och röda rockar med blå manschetter och guldkantade slag. På bröstet till hennes rock visades hennes grad av 3 små lodrätta blå ränder i form av de tunna plymerna på en shonshansk hjälm. På Mishimas var de bara 2. De dussin soldater som red bakom dem bar emellertid sina randiga harnesk och målade hjälmar samt stålspetsade lansar som de alla höll i precis samma vinkel. Bakom dem kom Feils anhängare, också 12 till antalet. En ståtlig anblick i sina puffärmade tairenska rockar eller mörka karheinska rockar med husfärger i ränder över bröstet.
Trots sina svärd såg de inte alls lika farliga ut som soldaterna framför, och det verkade som om de visste om det. Varje gång det kom en vindpust bakifrån förde den med sig en lukt av irritation som Perrin knappast trodde kom från shonshanierna. Soldaternas lukt var av stillhet, väntan, likt vargar som visste att de kanske snart skulle behöva använda tänderna, men inte nu, inte än. Åh, nu skäl de en höna här och där, general, sa Nild med ett skratt och snurrade en av sina tunna mustascher. Men några förfärliga tjuvar skulle jag knappast kalla dem. Shonshaniernas stora häpnad över den portöppning han skapat för att föra dem hit hade gjort honom mycket munter, och han kromade sig fortfarande stolt där han satt på hästryggen. Det var inte lätt att erinra sig att han, om han inte visat sig värdig sin svarta rock, skulle ha arbetat kvar på sin fars gård och kanske funderat på att gifta sig med flickan på granngården om ett år eller två. För att vara en förfärlig tjuv måste man ha mod, och det är någonting som knåparna saknar helt. Balwer grimaserade, eller möjligen log, i djupet av sin mantels mörka kåpa. Ibland hade Perrin svårt att avgöra vilket, om han inte kunde känna den lille skintorre mannens lukt också. Han och Nild följde med honom på ungefär samma sätt som en gråhårig chaldeim kopplad till en daimen med sval blick och grå stänk i sitt svarta hår följde med Kirgan och Mishima. Tanken var att det därigenom skulle bli samma antal från varje läger. För i shonshaniernas ögon räknades en chaldeim och daimen som en när de var sammanlänkade med silverkopplet. Perrin skulle ha varit fullt nöjd med att bara ha med sig Nild, eller i varje fall Nild och Balwer. Men Talanvor hade haft rätt om Shonshen och deras etikettsiver. Förhandlingarna hade hållit på i 3 dagar och visserligen hade en del tid gått åt till att besluta om man skulle följa Perrins plan eller inlämna den i någonting Ty Lee skulle tänka ut. Och eftersom hon inte kunnat komma på någonting bättre hade hon gett med sig i slutändan. Men man hade slösat bort alldeles för många timmar på att bestämma hur många man varje sida skulle ha med sig hit. Det måste vara lika många för båda sidor, och fangeneralen hade velat ha med sig 100 soldater och ett par daimener, av hedersskäl. Hon hade blivit helt häpen när han varit beredd att ta med sig färre. Och det var först sedan han förklarat att var och en av Fails anhängare var av adligt blod i sina hemländer som hon kunnat gå med på det. Han hade en känsla av att hon kände sig lurad eftersom hon inte kunnat åstadkomma en egen eskort med så hög rang. De var knepiga, Shonshen, men för all del, de stod på varsin sida. Deras allians var högst tillfällig, för att inte tala om hur skör den var. Och det var fangeneralen precis lika medveten om som han. 2 gånger har de erbjudit mig skydd när jag behövt det. Mig och mina vänner, och utan att begära någonting i gengäld, sa Perrin lågmält. Men det jag minns bäst av dem var när trollockarna belägrade Imonswall. Tuathan stod på byallmänningen med barnen fastspända på sina ryggar. De få av deras egna som var kvar och våra. De vägrade att slåss. De har valt en annan väg. Men om trollockarna bröt igenom våra led var de redo att springa för att sätta barnen i säkerhet. Att bära på våra barn skulle ha sinkat dem och gjort det än mindre troligt att de skulle lyckas fly. Men de begärde själva att få den uppgiften. Nild hostade generat och vände bort blicken. Han hade blivit röd om kinderna. Trots allt han hade sett och gjort så var han ännu ung, bara 17 år. Den här gången gick det inte att ta miste på Balwers tunna leende. Jag tror att ert liv skulle kunna bli en saga, sa generalen med en min som inbjöd honom till att berätta så mycket om det som han ville. Jag hade hellre haft ett vanligt liv, sa han. Sagor var inte rätt plats för en som längtade efter lugn och ro.
Någon gång vill jag gärna få se en av dessa trollocker som man hör talas om hela tiden, sa Mishima när tystnaden började bli för lång.
Det fanns en road ton i hans lukt, men samtidigt strök han över svärdshjältet, kanske omedvetet.
Nej, det vill du inte, sa Perrin. Förr eller senare kommer du att få din chans, men du kommer inte att tycka om det.
Efter en liten stund nickade mannen med det ärrade ansiktet allvarsamt och den roade doften försvann. Han åtte äntligen ha börjat inse att trollocker och myrdrailer inte bara var något från skrönor och fantasier. Om han fortfarande hyste några tvivel om det så skulle nog den stund komma som för alltid skulle undanröja dem. De red in i Almitsar och när de styrde in på en smal gata mot norra änden av staden slank Balwer iväg. Tillsammans med honom red Medora, en lång kvinna med nästan lika mörk hy som Tylee, med en djupblå ögon. Hon var klädd i mörka åtsittande byxor och en mansrock med rödrandiga puffärmar och hade ett svärd vid sidan. Balwer red med hopkurade axlar likt en fågel uppflugen på sadeln. Medore satt stolt och rakryggad. Hon var ledaren för Fails anhängare, en storförstes dotter ut i fingerspetsarna. Och likväl följde hon Balwer snarare än att rida jämsides med honom. Överraskande nog hade Fails anhängare godtagit att låta sig vägledas av den prudentlige lille mannen och på så vis blivit ett betydligt mindre bekymmer än de varit förut. De kunde rent av vara till nytta ibland, vilket Perrin aldrig hade trott skulle vara möjligt. Fångeneralen kom inte med några invändningar mot att de lämnade resten av sällskapet, men följde dem tankfullt med blicken. Så vänligt av hennes nåd att besöka en vän till en tjänare, sa hon halvt för sig själv. Det var den undanflykt Balwer hade presenterat, att han känt en kvinna som bodde i Almishar och att Medore ville träffa henne om hon fortfarande var i livet.
Medore är en godhjärtad kvinna, svarade Perrin. Det är vår sed att vara vänlig mot tjänare.
Tylee gav honom en kort blick. Det var det enda, men han påminde sig själv om att aldrig tro att hon var dum. Det var synd att han i stort sett inte visste någonting om Jean-Charleska seder, för i så fall skulle de kanske ha kunnat komma på en bättre förevändning. Å andra sidan hade Balwer varit oerhört upphetsad, visserligen på ett torrt, dammigt vis, men inte desto mindre upphetsad, över möjligheten att kunna inhämta uppgifter om vad som skedde i Amardisia under Jean-Charles styre. Själv kunde Perrin knappt förmå sig att bry sig om det. Nu var det bara Fail som spelade någon roll. Allt annat kunde han bekymra sig om senare. Strax norr om Almishar hade man rivit stengärdsgårdarna mellan 7-8 fält för att åstadkomma en lång sträcka med kal jord som såg ut att ha blivit grundligt harvad, att döma av hur fårig och ojämn den var. En stor besynlig varelse med två kåpförsedda människor på ryggen sprang klumpigt längs denna sträcka, på två ben som såg alldeles för klena ut för dess storlek. Sanningen att säga förslog inte ordet besynlig långt för att beskriva besten. Den hade grå läderartad hud och var större än en häst, även om man inte räknade den långa ormliknande halsen och den tunna, ännu längre svansen som den höll stelt utsträckt bakom sig. Samtidigt som den sprang slog den med ett par fladdermusaktiga vingar som var lika långa som de flesta flodskepp. Han hade sett sådana djur förut, men då hade det varit i luften och på långt håll. Tylee hade berättat att de kallades för Rakener. Mödosamt flaxade varelsen upp i luften och tog sig nätt och jämnt över topparna på en gles dunge träd i änden av fältet. Han vred på huvudet för att följa Rakenens långsamma klättring upp i himlen och såg hur dess klumpighet försvann när den flög. Det skulle vara någonting det, att få rida på en sån bäst. Han sköt ifrån sig tanken, skamsen och arg över att han kunnat låta sina tankar avledas från Fail. Fangeneralen höll in sin häst och tittade på fältet med rynkade ögonbryn. I bortre änden var en samling män i färd med att utfodra ytterligare 4 av dessa sällsamma varelser. De höll upp stora korgar där djuren med snabba rörelser stack ner sina hornförsedda nosar och tuggade i sig med vassa käkar. Perrin ville inte tänka på vad en sån varelse kunde äta. Det borde finnas fler rakener här, muttrade hon. Om det här är alla de har. Vi tar vad vi kan få och fortsätter, sa han. Ingen alls i värsta fall. Vi vet redan var vi har Shaido. Jag vill veta om någonting närmar sig bakom mig, sa hon torrt och manade på hästen igen. Vid en närliggande gård, som tydligen konfiskerats av Shonchen, hade man ställt upp en samling bord där ett dussintal soldater satt och spelade tärning utanför det halmtaksförsedda boningshuset. Fler soldater var på väg in i eller ut ur stenladan. Men han såg inga tecken på hästar, bortsett från ett spann som var spänd för en vagn med lårar, tunnor och jutesäckar som män i grova yllekläder höll på att lasta av. Att de andra var soldater utgick Perrin i varje fall ifrån. Nästan hälften var kvinnor. Ja, männen var de flesta lika korta som kvinnorna, och de som var längre var i gengäld smala. Ingen av dem bar svärd, men allihop var klädda i åtsittande himmelsblå rockar och beväpnade med knivar i slidor som var fastsydda i de snäva stövlarna. Uniformerna tydde på att det var soldater. Här skulle Mert ha känt sig hemma, tänkte han, när han såg dem skratta åt sina goda kast och stöna över de dåliga. Färgerna virvlade i hans huvud igen, och ett ögonblick skymtade han Matt som just lämnade en väg och red in i en skog, följd av en rad ryttare och packhästar. Det varade bara ett ögonblick, för han sköt bilden åt sidan utan så mycket som en tanke på varför Matt var på väg ut i skogen eller vilka han hade med sig. Fail var det enda som betydde någonting. Samma morgon hade han knutit den 51:a knuten på läderremmen som han hade i fickan. I 51 dagar hade hon varit fången. Han hoppades att hon hade varit fången så länge. Det skulle betyda att hon var vid liv och att han kunde rädda henne. Om hon var död. Han grep hårdnad om huvudet på släggan som han bar i bältet. Blev så hårt att det värkte i knogarna. Då blev han varse att fangeneralen och Mishima iakttog honom. Mishima vaksamt med ena handen nära svärdsfästet. Tai Li fundersamt. En skör allians med så lite tillit på någon deras sidan. Ett litet tag trodde jag att du kanske skulle försöka döda flygarna, sa hon tyst. Du har mitt ord. Vi ska befria din hustru. Eller hämnas henne. Perrin tog ett skälvande andetag och släppte greppet om släggan. Fail måste vara i livet. Alice hade sagt att hon stod under hennes beskydd. Men hur stort skydd kunde Aes Sedain erbjuda när hon själv gick i en Guy Shines vita skrud? Nu gör vi vad vi kom hit för. Tiden går. Hur många fler knutar skulle han behöva knyta på sin rem? Ljuset giva att det inte blev många. Han satt av och räckte långlöpes tyglar till Carlon Belselona. En slätrakad tairenier med lång näsa och olyckligt smal haka. Carlon hade ovanan att fingra på sin haka, som om han undrade vart hans skägg tagit vägen. Eller dra handen genom håret, som om han var förvånad över att det höll samman med ett band i nacken och hängde i en tofs som nätt och jämnt nådde axlarna. Trots det visade han inga tecken på att vilja sluta upp med att låtsas följa Eilfolkets seder, lika lite som de andra som lekte denna befängda lek. De hade fått sina anvisningar av Balwar och lydde i varje fall dem. De flesta hade redan börjat släntra bort mot borden, medan ett par stannade och tog hand om hästarna. Några tog fram mynt, andra bjöd på vin ur läderflaskor. Vinet tackade soldaterna förvånande nog nej till, medan däremot vem som helst med lite silver verkade vara välkommen i spelet. Utan mer än en blick åt deras håll stack Perrin stridshandskarna innanför det breda bältet och följde efter de båda shonshanierna in. Han kastade tillbaka manteln så att siden rocken syntes. När han kom ut igen skulle Fails vasaller, vilket väl även innebar att de var hans vasaller, ha hunnit ta reda på en hel del av vad männen och kvinnorna vid borden visste. En sak hade Balwer lärt honom. Kunskap kunde vara mycket värdefull, och man visste aldrig vilken liten upplysning som skulle visa sig vara värd mer än guld. Den enda upplysning han ville ha just nu skulle han emellertid inte få här. Det första rummet var fullt med bord som stod vända mot dörren, och vid borden satt skrivare som antingen studerade papper eller skrev själva. Det enda som hördes var skrapet av pennspetsar mot papper och en envis torrhosta från en av männen. Männen var klädda i mörkbruna rockar och byxor, medan kvinnorna bar klänningar i precis samma nyans. Några hade broscher som föreställde en gåspenna i silver eller mässing. Shonshen hade tydligen uniformer för alla. Längst bak i rummet satt en rundhylld kar med två pennebroscher i silver på bröstet. Och så fort Tai Li kom in reste han sig upp och bugade sig djupt, vilket fick rocken att strama över buken. Trampet av deras stövelsulor på trägolvet gengöd i rummet när de gick fram till honom mellan bordsraderna. Han rätade inte på sig igen förrän de var framme vid hans bord. Tai Li Kirgan, sa hon amet. Jag vill tala med den som har befälet här. Som ni befaller, fangeneral, svarade mannen inställsamt, bugade sig djupt än en gång och skyndade ut genom en dörr som fanns bakom honom. Den hostande skrivaren, en slätkindad yngling som var yngre än Perrin och såg ut som om han kunnat komma från Chu-floden, började hosta djupare och strävare. Han satte handen för munnen och harklade sig ljudligt. Men de sträva hostningarna kom tillbaka. Mishima tittade på honom med rynkade ögonbryn. Karn borde inte vara här om han är sjuk, muttrade han. Tänk om det är smittsamt. Man hör talas om alla möjliga konstiga sjukdomar nu för tiden. En kar kan vara kry när solen går upp, och när den går ner igen är han död och har svullnat upp till nästan dubbla storleken, utan att någon vet vad han dog av. Jag hörde om en kvinna som blev tokig på en timme, och alla som rörde vid henne blev också tokiga. Inom 3 dagar hade både hon och alla andra i hela byn dött. De som inte hade flytt, vill säga. Han gjorde en besynnerlig gest. En ring med tummen och pekfingret, samtidigt som han knöt de andra fingrarna hårt. Du vet bättre än att tro på rykten, eller berätta dem vidare, sa fangeneralen vast och gjorde samma gest. Hon verkade inte medveten om att hon gjort så. Den tjocke skrivaren kom tillbaka och höll upp dörren för en mager man med gråsprängt hår och en skinnlapp där hans högra öga hade suttit. Ett rynkigt vitt ärr löpte över hans panna, försvann in bakom lappen och dök upp igen på kinden. Han var lika kort som männen ute på gården och klädd i en rock med mörkare blå nyans, med 2 små vita linjer på bröstet. På stövlarna hade han emellertid samma fastsydda knivslidor. Blasik Falun, till er tjänst, fangeneral, sa han med en bugning, medan skrivaren skyndade sig tillbaka till sitt bord. Vad kan jag hjälpa er med? Kapten Falun, vi måste tala i... Tai Li avbröt sig när den hostande mannen for upp på fötter så att stolen välte omkull med en skräll. Ynglingen tog sig om magen, vek sig dubbel och spydde upp en mörk ström som när den träffade golvet delades upp i små svarta skalbaggar som kilade iväg åt alla håll. Någon gav till en svordom som lät överväldigande högt i det annars dödstysta rummet. Den unge mannen stirrade skräckslaget på skalbaggarna och skakade på huvudet som för att förneka deras existens. Han såg sig vildökt omkring i rummet, fortfarande skakande på huvudet, och öppnade munnen som för att säga någonting. Istället böjde han sig framåt och spydde fram ännu en svart kaskad, längre den här gången, som också den blev till i vägkilande skalbaggar. Huden i hans ansikte började röra sig som om ännu fler skalbaggar kröp runt utanpå hans kranium. En kvinna gav till ett långt skräckslaget tjut och plötsligt började skrivarna ropa och hoppa upp från sina platser där de välte både bord och stolar i sina desperata försök att undvika de små svarta prickarna. Om och om igen kräktes mannen. Han sjönk ner på knä, välte omkull, låg och sprattade spasmodiskt medan han spydde fram fler och fler skalbaggar i en stadig ström. Det såg ut som om han på något sätt blev plattare, urblåst. Ryckningarna upphörde, men skalbaggarna fortsatte att forsa fram ur hans gapande mun och sprida sig över golvet. Slutligen, det kändes som om det hade hållit på i en timme, men egentligen kunde det inte ha tagit mer än en minut eller två. Slutligen krympte floden av insekter ihop och försvann. Det enda som fanns kvar av mannen var någonting blekt, platt, innanför kläderna, som en tömd vinlägel. Skrivarna fortsatte förstås ropa och skrika. Hälften av dem hade hoppat upp på de bord som fortfarande stod upp, både män och kvinnor, där de antingen svor eller bad eller växlade mellan båda för allt vad de var värda. Resten hade flytt ut på gården. Över hela golvet kilade små svarta skalbaggar fram och tillbaka. Rummet stank av skräck.
Jag hörde ett rykte, sa Falun hest. Det hade trängt fram svettpärlor på hans panna och han luktade av rädsla. Inte skräck, men utan tvekan rädsla. Österifrån, fast då var det tusenfotingar. Små svarta tusenfotingar. Några av skalbaggarna kilade mot honom och han backade undan med en svordom samtidigt som han gjorde samma besynliga gest som Tali och Mishima hade gjort. Perrin krossade skalbaggarna under stöveln. De fick hans nackhår att vilja resa sig. Men ingenting betydde någonting utom fail. Ingenting. Det är bara skalbaggar. Man hittar dem överallt där det finns nedfallna träd. Mannen ryckte till, lyfte blicken och hajade till igen när han såg Perrins ögon. När han såg hammaren vid Perrins bälte kastade han en snabb, förbluffad blick på fangeneralen. De här skalbaggarna kom inte från någon gammal stock. Det är själbländes verk. Må så vara, svarade Perrin lugnt. Han förmodade att själbländer var ett annat namn på den svarta. Det spelar ingen roll. Han lyfte foten och 7-8 krossade insekter kom till synes. Det går att döda dem och jag har ingen tid att öda på skalbaggar som går att trampa ihjäl. Vi måste pratas vid i enskildhet, kapten, tillade Tylee. Hennes lukt var också full av rädsla, men under sträng kontroll. Mishimas hand hade stelnat i den underliga gesten. Hans rädsla var nästan lika hårt kontrollerad som hennes. Falun samlade sig med en synlig kraftansträngning och lukten av rädsla minskade. Den försvann inte, men nu hade han återvunnit herraväldet över sig själv. Även om han undvek att titta på skalbaggarna. Som ni befaller, fangeneral. Artal, kom ner från det där bordet och se till att sopa ut de där sakerna härifrån. Ordna så att någon förbereder mässan för begravningsceremonin. Hur han än dog så dog han i tjänsten. Den kraftige skrivaren bugade sig innan han försiktigt klättrade ner. Och en gång till när han stod på golvet. Men kaptenen hade redan börjat vända sig bort. Vill ni följa mig, fangeneral? Hans ämbetsrum hade kanske varit en sängkammare från början. Men nu stod där ett skrivbord med platta askar fulla med papper. Ett annat större bord var täckt med kartor som hölls på plats med bläckhorn, stenar och små mässingsfigurer. Det brann ingen brasa på den grå stenhärden.
Falun visade dem på ett halvdussin omaka stolar som stod på det kala golvet framför skrivbordet och frågade om de ville ha vin. Han såg besviken ut när Tai Li avvisade både det och stolarna. Han hade kanske velat ha ett glas för att lugna nerverna. En svag lukt av rädsla hängde fortfarande kvar vid honom. Tai Li började.
Jag behöver ersätta 6 rakener, kapten, och 16 morat rakener, och ett helt kompani markfolk. Det jag hade är någonstans i Amadisia, på väg västerut, och går inte att hitta.
Falun hajade till.
Fan, general, om ni har förlorat rakener så vet ni att de har dragits in överallt på grund av...
Han sneglade hastigt på Perrin och harklade sig innan han fortsatte.
Ni begär 3/4 av de djur jag har kvar. Är det möjligt att ni kan klara er med färre? Kanske 1 eller 2?
4, sa Tai Li bestämt, och 12 flygare. Det kan jag nöja mig med.
Hon kunde få det sluddriga Shorshen-målet att låta nog så rappt när hon så ville.
Enligt alla uppgifter jag fått är det här området lika stabilt som Sendrar. Men jag låter er behålla 4.
Som ni befaller, fangeneral, suckade Falun.
Skulle jag kunna få se orden?
Allting måste noteras. Sedan jag förlorade möjligheten att flyga själv ägnar jag all min tid åt att bläddra i papper som en bokhållare.
Först Perrin, sa Tai Li. Perrin tog upp dokumentet som Saroth undertecknat ur rockfickan. Allt eftersom Falun läste klättrade hans ögonbryn allt högre och högre upp mot hårfästet och han fingrade lätt på vaxsigillet, men ifrågasatte det lika lite som fangeneralen hade gjort. Det verkade som om Shonshen var vana vid sådana här saker. Däremot verkade han lättad över att få lämna tillbaka det och torkade händerna på rocken utan att tänka på det. Må så vara att de var vana, men för den skulle inte väl till mots. Han granskade Perrin så förstulet han kunde, och på hans ansikte kunde Perrin läsa samma fråga som fangeneralen hade ställt. Vem var han? Och hur kunde han ha ett sånt dokument?
Jag behöver en karta över Altera, kapten, om ni har en sån, sa Tai Li.
Jag klarar mig även om ni inte har det, men det vore bättre om ni hade det. Det jag är intresserad av är nordvästra delen av landet.
Ljuset är er gunstligt, fangeneral, sa mannen och böjde sig ner för att dra fram en pergamentrulle från nedersta delen av karthyllan. Jag har precis det ni frågar efter. Den råkade av misstag ha hamnat bland de kartor över Amadisia som jag tilldelades. Jag hade glömt bort att den fanns här tills ni nämnde den. Ovanligt tursamt för er, får jag säga.
Perrin skakade lätt på huvudet.
Det var en slump och berodde inte på att han var Taveren. Inte ens Rand var så Taveren att han kunde få någonting sånt att hända. Färgerna virblade och han sköt bort dem innan de hunnit ta form.
Falun bredde ut kartan på bordet och satte mässingstyngder i form av rakener i hörnen. Varefter fangeneralen studerade den tills hon hade hittat sina landmärken. Kartan var så stor att den täckte hela bordet och visade precis det område hon hade frågat efter, tillsammans med ett par smala remsor av Amadisia och Gelden. Terrängen var detaljerat återgiven och namnen på alla byar och städer, floder och åar fanns skrivna med mycket liten text. Perrin insåg att det han såg var ett ypperligt exempel på kartritarkonst, långt bättre än de flesta kartor som fanns. Kunde det bero på Taveren trots allt? Nej, det var omöjligt.
De kommer att hitta mina soldater här, sa hon med sin släpiga accent och pekade ut en punkt på kartan. De ska ge sig av omedelbart. En flygare per racken och inga personliga tillhörigheter. De ska flyga lätt och så snabbt som möjligt. Jag vill att de ska vara på plats före kvällen imorgon. De andra Morat Rackener färdas tillsammans med markfolket. Jag hoppas kunna ge mig av härifrån om ett par timmar. Se till att de är samlade och redo. Kärror, sa Perrin. Nild kunde inte skapa en portöppning som var stor nog att köra en vagn genom. Det de tar med sig måste forslas i kärror, inte vagnar.
Falun formade klentroget ordet med läpparna.
Kärror, instämde Ty Lee. Ordna det, kapten.
Perrin kände lukten av en iver från mannen som han tolkade som en lust att ställa frågor. Men Falun bugade sig bara och sa, som ni befaller, fangeneral, så ska det ske. När de lämnade kaptenen var det fortfarande tumult i det yttre rummet, men på ett annat sätt än förut. Överallt kilade skrivarna omkring och sopade frenetiskt eller slog med sina kvastar på de skalbaggar som fanns kvar. Några av kvinnorna grät medan de hanterade kvastarna. Några av männen såg också gråtfärdiga ut och hela rummet osade fränt av skräck. Det fanns inga spår av den döde, men Perrin lade märke till att skrivarna gick runt platsen där han hade legat och vägrade att sätta fötterna där. De försökte också att inte trampa på några skalbaggar, vilket ledde till att de fick dansa runt på tå en hel del. När Perrin stegade mot ytterdörren med knastrande steg stannade de upp och stirrade på honom.
Utanför var stämningen lugnare, men inte mycket. Tylees soldater stod kvar vid hästarna i en rad och Nild försökte verka oberörd till den grad att han gäspade och tog sig för munnen. Men Sal Damon smekte den darrande Damonen och mumlade lugnande ord. Och soldaterna i de blåa rockarna, betydligt fler än de varit förut, stod i en stor skock och pratade oroligt. Kerhenierna och Tyrenierna kom skyndande med sina hästar i ledtåg, omringade Perrin och började prata i munnen på varandra. Är det sant, Ishnod? Frågade Kamei med en orolig min på sitt bleka anlete. Och hennes bror Barmanes sa besvärat. Fyra män bar ut någonting i en filt, men de hade blickarna bortvända från vad det nu var. Allihop pratade på samma gång och allihop luktade som om de var nära paniken. De sa att han spydde skalbaggar och de sa att skalbaggarna tuggade sig ut genom hans skinn. Och ljuset, hjälp oss. De sopar ut skalbaggar genom dörren. Vi kommer att dö. Och bränn min själ, det är den svarta som håller på att bryta sig fri. Och ännu mer som helt saknade rim och reson. Tyst, sa Perrin. Och otroligt nog tystnade de. I vanliga fall var de väldigt kinkiga jämt emot honom och envisades med att det var fel de tjänade, inte honom. Nu stod de och stirrade på honom, väntade på att han skulle lugna deras farhågor. Ja, det var en man som spydde upp skalbaggar och dog. Men det är vanliga skalbaggar av samma slag som man hittar i mörket trä var som helst. Man kan få ett nyp i baken om man sätter sig på dem, men värre är det inte. Förmodligen var det den svarte som låg bakom på ett eller annat sätt. Men det har ingenting att göra med att befria hennes nåd fejl. Och därför har det ingenting med oss att göra. Så lugna ner er så att vi kan fortsätta med det vi kom hit för att göra. Märkligt nog fungerade det. Mer än en av dem blev röd om kinderna och stanken av rädsla ersattes, eller dämpades i varje fall, av en lukt av skam över att de tillåtit sig att komma så nära paniken. De såg generade ut, men så fort de börjat sitta upp på hästarna gjorde sig deras sanna natur gällande igen. En efter en började de skrävla om vilka stordåd de skulle utföra för att rädda Fail. Det ena vildare än det andra. De förstod själva hur vilda de var, för varje påhitt möttes av skratt från de andra. Men den som tog vid försökte likväl alltid hitta på någonting ännu mer orimligt. När han tog tillbaka långlöpens tyglar från Carlon märkte han att fangeneralen betraktade honom igen. Vad var det hon såg? Vad trodde hon att hon skulle få veta? Varför har alla Rackener försvunnit, frågade han. Vi borde ha kommit hit som andra eller tredje anhalt, svarade hon och svingade sig upp i sadeln. Jag måste fortfarande skaffa Erdamer. Jag ville hålla hoppet uppe så länge som möjligt, men det är lika bra att ta itu med allvaret nu.
Nu kommer det verkliga eldprovet för ert papper. Och om det misslyckas tjänar det ingenting till att försöka få tag på Erdamer.
En skör allians och föga tillit.
Varför skulle det misslyckas? Det fungerade här.
Falun är soldat, ers nåd.
Nu måste vi tala med en kejserlig ämbetsman.
Det sista ordet uttalade hon med enormt hånfull ton.
Hon vände på hästen och han hade inget annat val än att sitta upp och följa efter.
Al-Mishar var en stad av ansenlig storlek och välbärgad därtill.
Den omgavs av 6 höga vakttorn, men någon mur fanns det inte.
Enligt Elias var stadsmurar förbjudna enligt amardisisk lag överallt utom i Amador.
En lag som stiftats på vitrockarnas bud och som upprätthölls lika mycket av dem som av den som var stunden satt på tronen. Vid det här laget hade Balrys säkert tagit reda på vem det nu var när Aelron var död. Gatorna var stenlagda med granitblock och kantades av stadiga byggnader i tegel eller sten. En del var grå, andra svarta, många 3 eller 4 våningar höga och de flesta med skiffertak. Resten hade halmtak. Gatorna var fulla med folk som trängdes med vagnar, hästkärror och handkärror. Gatuförsäljare ropade ut sina varor medan kvinnor med ansiktena dolda i djupa bahytter bar på korgar. Män i knälånga rockar stegade runt med viktig min och lärlingar i västar eller förkläden skyndade förbi på olika ärenden. Det var lika mycket soldater på gatorna som ortsbor, både män och kvinnor. Några mörka som tyrenier, andra med honungsfärgad hy eller bleka som karhanier, män långa och blonda, alla i bjärta shonshanska uniformer. De flesta hade bara en slidkniv eller dolk, men han såg en del med svärd. Dessa gick i par och såg sig vaksamt omkring, och innanför bältet hade de korta klubbor också. Han förmodade att de tillhörde stadsgardet, men det var många vakter för en stad av Al-Mishars storlek. Det var aldrig mindre än 2 sådana par inom synhåll. 2 män och en kvinna kom ut från ett stort värdshus med skiffertak och satt upp på hästar som ett par stalldrängar lett fram. Att en var kvinna såg Perrin bara på hur den långa rocken med kluven skört satt över bysten. För hennes hår var kortare än männens och hon bar manskläder och svärd precis som de båda andra. Hennes uppsyn var sannerligen lika hård som deras. När de 3 red västerut längs gatan grymtade Mishima surt. Hornsökare, muttrade han. Det sätter jag mina ögon på. De där fina figurerna ställer till med bekymmer vart de än går. Hamnar i slagsmål och stoppar näsan där den inte har att göra. Jag har hört att Valeris horn redan har hittats. Vad tror ni, ers nåd? Jag har också hört att det hittats, svarade Perrin försiktigt. Det går så många olika rykten.
Ingen av de båda shonshanierna så mycket som tittade på honom, och i gatuvimlet var det hart när omöjligt att uppfatta deras lukt. Men av någon anledning fick han en känsla av att de begrundade hans svar som om det rymde okända djup. Ljus, trodde de att han var bunden till hornet på något sätt. Han visste var det fanns. Moraine hade tagit med det till Vita tornet, men det tänkte han inte tala om för dem. Den klena tilliten var ömsesidig. Ortsborna brydde sig inte mer om soldaterna än om varandra, inte heller om fangeneralen och hennes följe. Men med Perrin var det en helt annan sak, i varje fall när de väl lagt märke till hans gyllene ögon. Han såg genast när någon gjorde det. En kvinna ryckte till och stirrade med öppen mun. En man stenade till och glodde. En kar snavade rent av på sina egna stövlar och ramlade ner på knä. Där låg han och stirrade. Sen kravlade han sig upp på fötter och sprang iväg. Han rusade gatan fram och knuffade undan alla som var i vägen. Som om han var rädd att Perrin skulle förfölja honom.
Han har nog aldrig sett någon med gula ögon förut,
sa Perrin syrligt. Är det vanligt där ni kommer ifrån? Frågade fangeneralen. Nej, vanligt är det inte. Men jag ska presentera er för en annan man som också har det. Hon utbytte en blick med Mishima. Ljusan hoppades att det inte stod någonting i profetian om två män med gula ögon. Färgerna virvlade fram, men han ryckte undan dem. Fangeneralen visste precis vart hon skulle, nämligen till en stallbyggnad i sten i stadens södra utkant. Men när hon satt av på den tomma stallgården kom inga stallknäktar utspringande. Intill stallet fanns en stenmursomgärdad hage, men inga hästar. Hon räckte tyglarna till en av sina soldater och stod en stund och blickade mot stalldörrarna, varav bara den ena var öppen. Att döma av lukten skulle Perrin gissa att hon stålsatte sig inför något slags prövning.
Följ mig, ers nåd, sa hon efter ett tag. Och säg ingenting om ni inte måste. Ni kanske råkar säga fel sak. Om ni måste tala, så vänd er till mig. Visa tydligt att det är mig ni talar med. Det lät olycksbådande, men han nickade och började fundera ut en plan för att stjäla gaffelroten om det här slog fel. I så fall måste han ta reda på om byggnaden var bevakad nattetid. Det visste Balver kanske redan. Sådana saker hade den lille mannen en förmåga att plocka upp utan att ens anstränga sig. Perrin följde med Ty Lee, men Mishima stannade kvar utanför med hästarna och såg ut att vara lättad över att inte behöva gå in. Vad betydde det? Betydde det någonting alls? Sjönsen. På bara några dagar hade de fått honom att börja se dolda meningar överallt. Det var tydligt att byggnaden tidigare hade tjänat som stall, men nu var den någonting annat. Stengolvet var så omsorgsfullt sopat att den mest noggranna bondmora skulle ha varit nöjd. Några hästar syntes inte till och luften var fylld med en tung doft som påminde om mynta, och säkert dolde den kvarvarande lukten av hästar och hö för alla näsor som var mindre känsliga än hans och Elias. Båsen längs framsidan var fyllda med staplar av trälådor, och i bakre delen hade man rivit båsen, bortsett från stöttorna som bar upp loftet. Nu var den delen av rummet full av bord där män och kvinnor arbetade med mortlar eller såll, medan andra höll noggrann uppsikt över flata pannor på metallställningar ovanför fyrfat med glödande kol. I pannorna låg någonting som såg ut att vara rötter, och de vände övervakarna med långa tänger. En smal ung man i skjortärmarna var just i färd med att stoppa ner en jutesäck i en av trälårarna. När han var klar bugade han lika djupt för Ty Lee som skrivaren gjort, så att överkroppen kom i linje med golvet. Han rätade inte på sig förrän hon tilltalade honom. Fan, general Kirgan, jag önskar få tala med den som för befälet här, om det går. Hennes ton var en helt annan än den hon använt mot skrivaren, inte längre det minsta myndig. Som ni befaller, svarade den smale mannen på vad som lät som amerdisisk dialekt. Om han var shunshanier pratade han i varje fall i normal hastighet och tuggade inte på orden. Efter ännu en bugning, lika djup som den förra, skyndade han bort till en plats där man hade byggt ett rum av sex av båsen, allvägs bort längs den vänstra raden. Han knackade försynt på en dörr och väntade på tillåtelse innan han gick in. När han kom ut igen gick han till bakre delen av byggnaden utan att ägna Perrin och Ty Lee så mycket som en blick. Efter några minuter öppnade Perrin munnen, men Ty Lee gjorde en avrådande min och skakade på huvudet, så han stängde den igen och väntade. Gott och väl en kvart stod han där och väntade, otåligare för varje sekund som gick. Fangeneralen avgav en doft av orubbligt tålamod. Till sist kom en fyllig kvinna med slät, glansig hy ut i rummet, klädd i en gul klänning i underligt snitt. Men hon gick och inspekterade arbetet i bakre delen av rummet, utan att bry sig om Ty Lee och honom.
Halva hennes gässa var rakad. Det återstående håret var samlat i en tjock, gråsprängd fläta som nådde henne till axeln. Så småningom nickade hon belåtet och gick fram till dem utan att göra sig någon brådska. På klänningsbröstet fanns en blå oval där tre händer var broderade med guldtråd. Tai Li bugade sig lika djupt som Falun hade bugat sig för henne. Och med hennes förmaning i åtanke gjorde Perrin likadant. Den rundhylta kvinnan böjde på huvudet, en aning. Hon luktade av stolthet. Ni önskade tala med mig, fangeneral. Hon hade en mjuk röst, lika hal som hennes hy såg ut. Men inte det minsta välkomnande. Hon var en upptagen kvinna och de störde henne. En upptagen kvinna som var mycket medveten om sin egen betydelse. Ja, högvälborna, svarade Tai Li respektfullt. En udd av irritation stack fram ur hennes tålmodiga lukt, men drogs snabbt in igen. Hennes min förblev uttryckslös. Vill ni upplysa mig om hur mycket behandlad gaffelrot ni har färdig? En ovanlig förfrågan, sa den andra kvinnan, som om hon inte alls var säker på om hon tänkte svara på den. Hon la huvudet tankfullt på sned. Nåväl, sa hon efter en liten stund. Enligt förmiddagens siffror har jag 4873 pund och 9 uns. En anmärkningsvärd bedrift, om jag får säga det själv, med tanke på hur mycket jag redan har skickat iväg. Och hur svårt det är att hitta växten i vilt tillstånd utan att skicka grävarlagen orimligt långt bort. Perrin hade inte trott att det var möjligt, men i hennes lukt blev stoltheten kraftigare. Det problemet har jag emellertid löst genom att se till att traktens bönder har sått gaffelrot på en del av sina fält. När sommaren kommer blir jag tvungen att låta bygga en större byggnad än den här för att hysa denna manufaktur. I förtroende sagt skulle det inte förvåna mig om jag blir erbjuden ett nytt namn för det här. Men det kan förstås hända att jag inte tar emot det. Hon log ett halt småleende och vidrörde lätt det ovala fältet på klänningen med någonting som nästan var en smekning. Utan tvekan kommer ljuset att vara er gunstigt, högvälborna, mumlade Tai Li. Ers nåd. Vill ni göra mig tjänsten att visa den högvälborna ert dokument? Detta sagt med en bugning mot Perrin som var betydligt mindre än den hon gett den högvälborna. Det ryckte i kvinnans ögonbryn. När hon sträckte ut handen för att ta pappret från hans hand stelnade hon till och stirrade på hans ansikte. Hon hade äntligen lagt märke till hans ögon. Sen ruskade hon på sig och läste dokumentet utan några synliga tecken på överraskning. Hon vek ihop det igen och stod och knackade det mot sin fria handflata. Ni vandrar visst i de höga bergen, fangeneral, och med ett mycket underligt ressällskap. Vad för slags hjälp vill ni, eller han, be mig om? Gaffelrot, högvälborna, genmälde Tai Li med mild röst. Allt ni har, lastat på kärror så fort som möjligt. Och jag är rädd att ni måste förse oss med kärror och kuskar till dem också. Omöjligt, fräste den runda kvinnan och sträckte högdraget på sig. Jag har gjort upp stränga planer över hur mycket gaffelrot som får skickas ut varje vecka. De har jag följt samvetsgrant och jag tänker inte tillåta några plumpar i mina protokoll. Det skulle vålla imperiet oerhör skada. Chaldejmerna samlar in Marathdejmer överallt. Förlåt mig, högvälborna, sa Tai Li och bugade sig igen. Om ni skulle kunna finna utrymme för att låta oss få... Fangeneral, avbröt Perrin henne. Det var uppenbarligen en känslig situation så han försökte hålla god min men kunde inte låta bli att rynka på ögonbrynen. Han kunde inte vara säker på att ens 5 ton skulle räcka och nu försökte hon förhandla till dem en mindre mängd. Han tänkte förbrilt för att försöka komma på en lösning. Enligt hans mening var snabba tankar också slarviga tankar. De ledde till misstag och olyckor, men nu hade han inget val. Det kan förstås hända att det här inte intresserar den högvälborna. Men Sarroth har utlovat döden och än värre straff om någon lägger ut hinder för hennes planer. Jag antar att hennes vrede inte når längre än till er och mig. Men hon sa faktiskt att vi skulle hämta all gaffelrot som fanns. Naturligtvis kommer den högvälborna inte drabbas av storförstinnans vrede. Tylee lät som om hon inte alls var säker på den saken. Den släthyade kvinnan andades tungt och det ovala fältet med de gyllene händerna gungade på hennes barm. Hon bugade sig lika djupt för Perrin som Tylee hade gjort. Jag behöver större delen av dagen för att samla ihop tillräckligt med kärror och lasta på dem. Duger det, Ersnod? Det måste väl duga. Intressant, sa Perrin och tog pappret från hennes hand. Hon släppte det motvilligt och följde det med hungrig blick när han stoppade det i rockfickan. När de kommit ut igen skakade fangeneralen på huvudet samtidigt som hon svingade sig upp i sadeln. Det är alltid besvärligt att ha att göra med de mindre händerna. Ingen av dem ser sig någonsin som mindre än någon annan. Jag hade trott att någon av fjärde eller femte rangen skulle ha hand om det här stället. Och det skulle ha varit svårt nog. När jag såg att hon var av tredje rangen, endast två steg under kejsarinnans, må hon leva för evigt, egna händer, var jag övertygad om att jag inte skulle komma undan med mer än på sin höjd några hundra pund. Men ni skötte det hela fantastiskt bra. Förvisso tog ni en risk, men den var otroligt väl dold. Tja, ingen vill väl riskera dödsstraff, sa Perrin när de red ut från stallgården och in i staden med hela följet efter sig i en lång rad. Nu måste de vänta på kärrorna, kanske söka upp ett värdshus, ljuset giva att de inte måste övernatta här. Ni visste det alltså inte, viskade den mörkhyade kvinnan. Hon visste att hon stod i dödens skugga så snart hon läst Sarroths ord. Men hon var beredd att ta den risken för att kunna göra sin plikt mot imperiet. En mindre hand av tredje rangen står tillräckligt högt för att mycket väl kunna undgå dödsstraff med föregivande att hon gjort sin plikt. Men ni nämnde Sarroth vid namn. Det går an för det mesta, utom när man vänder sig direkt till storförstinnan själv. Men att uttala hennes namn utan titeln före inför en mindre hand innebär att ni antingen måste vara en okunnig ortsbo eller någon som står storförstinnan nära. Ljuset var er gunstigt, så hon bestämde sig för det senare. Perrin gav till ett strävt, glädjelöst skratt. Tjornchen och deras seder. Och kanske Taveren. Säg mig om ni inte tar illa upp över frågan. Förde er nådiga hustru med sig mäktiga förbindelser i boet? Eller kanske stora egendomar? Hennes fråga var så överraskande att han vred på sig i sadeln och stirrade på henne. Plötsligt träffades han av en hård stöt som drog en linje av eld tvärs över hans bröst och slutligen slog emot ena armen. Bakom honom hördes en häst skria av smärta. Han tittade förbluffat ner på pilen som genomborrat hans vänsterarm. Mishima, sa fangeneralen rappt och pekade. Fyravåningshuset med halmtak där, mellan två med skiffertak. Jag såg någonting röra sig på taket. Mishima röt ett par order till soldaterna och galopperade iväg genom trängseln på gatan med sex av de shonshanska lansiärerna så att hästskorna klingade mot gatstenarna. De som stod i vägen hoppade undan, andra stirrade storökt. Ingen av folket på gatan verkade förstå vad som hade hänt. Två av de andra lansiärerna hade suttit av och tagit sig an den enes darrande häst som hade en pil utstickande från bogen. Perrin fingrade på en trasig knapp som hängde löst i en tråd. Rockens sidentyg var uppslitsat från knappen och tvärs över bröstet. Det sipprade fram blod ur såret som fuktade hans skjorta och rann längs armen. Om han inte hade vridit på sig just då skulle pilen ha genomborrat hans hjärta istället för armen. Den andra skulle kanske också ha träffat honom, men det skulle ha räckt med en. En pil från en tjuvflodsbåge skulle inte ha kommit ur kurs så lätt. Kerhenierna och Tyrenierna flockades runt honom när han satt av, alla angelägna om att hjälpa honom ned, vilket han inte behövde. Han drog sin slidkniv, men Kamei tog den från honom och gjorde flinkt ett snitt i pilen så att hon kunde bryta av den med jämn brottyta strax ovanför hans arm. Rörelsen gav honom ett hugg av smärta längs armen. Hon verkade inte låta sig bekomma av att få blod på händerna utan plockade bara fram en spetskantad näsduk, ljusare grön än vad Kerhenier brukade uppskatta ur ärmen och torkade av fingrarna. Sen granskade hon den del av pilen som stack ut genom hans arm för att försäkra sig om att det inte var några flisor. Fangeneralen var också på väg ner från sin springare. Hon såg missmodig ut. Det sänker min blick att ni har blivit sårad, er snåd. Jag hade hört att brottsligheten ökat den sista tiden. Att det förekommer mordbrand, rånare som dödat sina offer utan skäl. Mord som begåtts utan att någon vet varför. Jag borde ha gett er bättre skydd. Bit ihop, er snåd, sa Barmanes medan han knöt fast en tunn läderrem strax ovanför pilspetsen. Är ni beredd, er snåd? Perrin bet ihop och nickade, varvid Barmanes drog loss det bloddränkta pilskaftet med ett ryck. Perrin kvävde ett stön. Er blick är inte sänkt, sa han hest. Vad nu det betydde. Med tanke på hennes ton verkade det i varje fall inte vara någonting bra. Ingen har bett er att linda mig som ett spädbarn. Jag har sannligen inte gjort det. Nild knuffade sig fram mellan människorna som trängdes kring Perrin och hade redan lyft händerna mot honom. Men Perrin viftade bort honom. Inte här, kar. Någon kan se det. Folket på gatan hade äntligen lagt märke till dem och skockades runt dem för att titta på, upphetsat mumlande sinsemellan. Han kan hela det här så att man aldrig kunnat tro att jag blivit skadad, förklarade han för fangeneralen samtidigt som han prövande spände armmusklerna. Han grinade illa. Det var en dum idé. Skulle ni låta honom använda kraften på er, sa Tyli vantroget. För att slipa ett hål i armen och ett snitt över bröstet. Så snart vi är någonstans där inte halva stan står och glor på oss. Skulle inte du det? Hon röst till och gjorde sin underliga gest igen. Han måste fråga henne vad den betydde. Mishima slöt upp ledande sin häst och med bister uppsyn. Två män med bågar och koger ramlade ner från halmtaket, sa han tyst. Men det var inte fallet de dog av. Visserligen slog de i stenläggningen hårt, men det blev knappt någon blodspillan. Jag tror att de tog gift när de såg att de inte lyckades döda er. Varför skulle de göra det, muttrade Perrin. Om ni har lönnmördare efter er som hellre begår självmord än rapporterar ett misslyckande, sa Tyli allvarsamt, så betyder det att ni har en mäktig fiende. En mäktig fiende? Mashema skulle förmodligen gärna se honom död. Men Masemas makt kunde omöjligt nå ända hit. De fiender jag kan ha är långt borta och vet inte var jag är. Tyli och Mishima instämde i att han förstås måste veta det själv, men de såg skeptiska ut. Å andra sidan fanns ju alltid de förlorade. Någon av dem hade försökt döda honom förut. Andra hade försökt utnyttja honom. Men han tänkte inte börja prata om de förlorade nu. Det bultade i armen och i såret över bröstet. Nu letar vi rätt på ett värdshus där jag kan få ett rum. 51 knutar. Hur många fler skulle det bli? Ljus, hur många fler?